Tack Daniel och ni andra. Jag heter Ola, är med här i församlingen, helt vanlig snubbe, och är glad och tacksam för den här stunden. Vi predikar ju, som Thomas sa, igenom våran framtidsbild, kallar vi den. Så visionen, och det handlar helt enkelt om vart är vi på väg. Och vi har ett 25-års perspektiv i den här framtidsbilden. Alltså vad vill vi ska prägla oss? Hur vill vi se ut om 25 år? Och kanske också fundera kanske lite över vad behöver vi kanske ändra? Vad behöver vi göra nu för att nå fram dit? Liksom? Och det här med visioner tycker jag är spännande. Och visionsförklaringar. Jag skulle vilja testa en liten sak på er, om det är okej här i början. Jag råder mig med att leta upp några små korta såna där vision statements från olika företag. Poängen med dem är att de ska vara korta. Och jag vill bara kolla om ni vet vilka företag det här gäller. Är ni med? Det går fort här i början. Första här. Att skapa en bättre vardag för de många människorna genom att erbjuda funktionell och väldesignad heminredning till så låga priser att så många som möjligt har råd med det. Vad är det för företag? Ja, bra, den kanske var. Ja, men bra. Okej, en till här då. Den här är kanske... Ja, skitsamma. Att erbjuda Sveriges billigaste matkasse. Den kan vara fusk, för den kan man ha läst någonstans, va? Står inte det inne på Willis ibland? Ja. Okej, en till då, en sista här. Det här är ett teknikföretag. Att skapa de bästa produkterna i hela världen. Ja, jag hörde. Apple. Hur kunde ni veta på en mening vilka företag det var jag pratade om? Jag tror det därför att det stämmer överens med verkligheten. Eller hur? Ni har varit på IKEA och köpt 29 kronor eller något. Och kanske fick sätta ihop den själv, men den ser rätt bra ut. Och ni har öppnat en Mac-dator och insett att ni vill aldrig mer ta en PC igen, eller hur? Can I get a witness? Nej. Ja, det är lite känsligt där. Men visioner och framtidsbilder är jättebra och jätteviktiga, men bara om det stämmer överens med verkligheten. Eller hur? Om de får liv. Om de märks. Och för att det ska hända så krävs det jobb. De här företagen har lagt ner sin tid, sin energi och sina pengar på att det där ska inte bara stå på ett papper någonstans. Det ska märkas. Och då behöver alla i en organisation fatta det där, och det behöver sätta sig i kulturen och i väggarna. Liksom. Och då krävs det tid, energi och pengar för ett företag. Och för oss också, för den delen. För det som är viktigt för oss, det är det vi lägger vår tid och energi och våra pengar på. Om du är osäker på vad som är viktigast i ditt liv, så titta på i din kalender och på ditt kontoutdrag. Och vad det är som tar din energi. Vad är det sista du tänker på när du lägger dig på kvällen? Det är det som är viktigt för dig. Vi kan säga att saker är viktiga för oss hur mycket vi vill. Men det där är liksom facitet på vad som är. Och det är samma för oss som kyrka. Kalendern och budgeten, den ljuger aldrig. Det är det som är viktigast för oss. Och nu har vi några söndagar då, där vi går igenom det där. Dels, vad är det som är viktigt för oss? Och kanske också, vad är det vi vill ska vara viktigt för oss? Vad är det vi vill att så fort någon tittar in hos oss här? Så, ja, det där. Det märker vi direkt. För det står inte på ett dokument i en pärm någonstans. Utan det har fått liv liksom. Och vi har pratat om omsorgen och tjänsten. Och idag är det då gemenskap. Så vi ber. Gud, nu ber vi om ditt tilltal in i våra liv. Och in i vår församlingsliv. Hjälp mig tala väl om dig den här stunden, och Gud, vi ber att det som är viktigt för dig ska bli viktigt för oss. Amen. Okej. Gemenskap. Den här framtidsbilden då, den finns fortfarande inte fysiskt för vem som helst. Titta, jag har fått se den. Jag är osäker. Den kommer komma i alla fall. Jag klippte ut några saker som står i vår framtidsbild då, som handlar om gemenskap. Och det är de här. Gudstjänstgemenskapen samlar och ger kraft. Det står gemenskapen, men då pratar vi om gudstjänsten. Så gudstjänstgemenskapen samlar och ger kraft. Sen lite senare så står det, verksamheten genomsyras av goda relationer, delaktighet och engagemang. Verksamheten genomsyras av goda relationer, delaktighet och engagemang. Och lite senare står det också, hemgruppen spelar en central roll i församlingslivet som en viktig plats för bön och gemenskap. Så gudstjänstgemenskapen samlar och ger kraft, det är det vi har här nu. Gudstjänstgemenskapen. Och hela verksamheten genomsyras av goda relationer, delaktighet och engagemang. Och hemgruppen spelar en central roll i församlingslivet som en viktig plats för bön och gemenskap. När jag ska fördjupa mig i något ämne som är lite bredare, så där, jag vet att vi är olika här, men jag väljer någonting och sen så nördar jag på det i ett år eller två kanske. Läser olika grejer och jag försöker göra så. Och det hann jag inte med inför den här predikan då. Jag hade inte ett år på mig. Men när jag ska närma mig ett ämne så försöker jag leka en lek som jag tänkte vi skulle leka nu, som jag tycker är rätt bra. Och det är att jag försöker tänka mig in i, om jag inte hade hört en predikan i hela mitt liv, om jag inte hade en aning om vad kristen tro var, och så läste den här boken rakt igenom, vad skulle jag tänka att Gud har att säga om det här ämnet då? Jag vet att det här är en utopi. Vi kan inte läsa så. Vi läser alltid med våra erfarenheter som glasögon och med förutfattade meningar och sånt. Men man kan försöka. Och vad tror ni att om man inte visste någonting, vad skulle Bibeln säga om gemenskap? När man slår igen boken efter Uppenbarelseboken. Vad säger Bibeln om gemenskap, tror ni? Fundera på det i 7 sekunder. När jag gjorde den där leken nu i veckan inför den här förberedelsen, så tänkte jag så här. Att kanske jag skulle tänka. Okej. Om det här är sant. Det som står i den här boken. Att Gud har sträckt sig ner mot oss. Att Guds rike är här nu. Och han kallar mig. Jag får vara med. Och jag har blivit kallad till det här livet. Då kommer jag behöva alla ni andra galningar som också vill försöka det här livet. Det kommer inte gå själv. Kanske att jag hade tänkt så. Jag har i vilket fall oerhört svårt att se att någon som inte visste någonting innan läser den här boken och slår igen och tänker, det här med tron, det känns som en privat grej. Kan ni se det? Jag kör nog på som vanligt ungefär. Jag har ju ändå min tro och det där. Väldigt svårt att se att det skulle kunna hända. Den andliga gemenskapen. Jag har lust att prata om egentligen andlig vänskap idag. Jag kommer nog blanda de här uttrycken lite. Men den är supercentral i den kristna tron. I första Mosebok så läser vi innan syndafallet, alltså innan det finns någonting ont i hela världen, så läser vi om skapelsen och Gud säger det hela tiden. Och det var gott, det var mycket gott. Innan synden har kommit så var det en sak som inte var god. Kommer ni ihåg? Det är inte gott för mannen att vara ensam. Det här var innan synden kom. Det är inte gott för mannen att vara ensam. Människan är skapad för gemenskap. Spelar ingen roll hur introvert du är, hur kontemplativt lagd du är. Alla människor är skapade för gemenskap. Gud har gjort oss så. Adam kunde inte ens njuta fullt ut av paradiset. Och det var inte för att det var något fel på honom. Han saknade gemenskap för att han var perfekt. Inget var fel då. Gud har gjort oss så. Och vårt behov av gemenskap, alla människors behov av gemenskap, är förstås grundad i Gud själv. För som kristna så tror vi på en Gud som i sig själv är gemenskap. Mellan fader och son och ande. Det är vår tro. Innan vi fanns, innan någonting överhuvudtaget fanns, så var Gud i en perfekt, ljuvlig gemenskap. Ett utgivande och ett mottagande av kärlek i sig själv. Gud är relation i sig själv. Och vi är skapade till Guds avbild, så vi är likadana. Vi är skapade för att leva i relation med honom och med andra människor. Så om du längtar efter vänner, om du längtar efter djupa relationer, så är du inte konstig. Du är precis som du ska vara. Det är inte ett resultat av synd, det där som kan göra ont. Utan det är så det ska vara. Sen kan det vara så att jag har inga vänner. Och det kan bero på synd, kanske. Men det är en annan predikan. Men behovet liksom är gudagivet. Och den texten som vi ska landa i till slut här idag, så kommer vi få se exempel, tycker jag, på hur en kristen gemenskap kan se ut. Och Paulus i det här fallet då, hur han verkligen behövde andlig vänskap och djup vänskap. Men det var inte Paulus som behövde det bara. Jag kommer att tänka på en till exempel. Han hade 12 vänner. Han hade 3 som var extra nära. Jesus hette han. Så gemenskapen är ett liksom grundläggande behov. Det är inte gott för mannen att vara själv. Och innan vi tittar på Bibeln, i Bibeln, så vill jag faktiskt ge oss en liten sociologilektion. Är det här okej? Okay? Jag märkte igår, det här var en lång punkt, men jag inser att det här blev alldeles för långt. Men jag tyckte det var superintressant. För jag tänkte så här inför dag, okej, gemenskap, som vi har sagt, det är något så otroligt allmänmänskligt. Det finns ju jättefina, varma, goda gemenskaper över hela världen. Men jag har ingen lust att prata om dem. Vad är det som utmärker den kristna gemenskapen, eller ska? Så bara för att jämföra då, så läste jag lite forskning om vänskap. Och man identifierar de här några faktorer då när det gäller vänskap som är extra stora och avgörande. Så kort jag kan nu. Vad är det som gör att människor kommer nära varandra? 1. Homofili. Inte homofobi. Homofili. Det handlar ju helt enkelt då om den här principen vi har att bli vänner med dem som liknar oss själva. Det är typ den starkaste faktorn i djup vänskap. Att vi tenderar att bli vänner på dem som ser ut ungefär som oss. Som är ungefär lika gamla. Som tycker om samma grejer. Homofili. Det andra är gemensam handling. Alltså att när vi gör saker ihop, så skapas det en tillhörighet till varandra. Ta ett fotbollslag till exempel. Man kanske är ganska olika egentligen, men man gör någonting ihop. Och det skapar liksom gemenskap. Också stark. En annan är delade erfarenheter. Alltså att man har gått igenom samma grejer. Jag tänker spontant på till exempel barndomsvänner. Har ni några sådana? Man är vänner när man är liten. Sen kanske man flyttar därifrån och man växer och gör jätteolika saker. Men man delar de där viktiga åren i början och det är som ett shit också. Det här kan ju också vara människor som har gått igenom sorg eller ja, att man hittar varann i det där. Delade erfarenheter. Och sen till sist, och det här är egentligen inget kriterie för vänskap, men extra intressant tycker jag för oss som kyrka, mer av en observation, och det är det här med socioekonomisk status. Alltså att vänskap över socioekonomiska gränser, alltså folk som tjänar mycket och lite, det är otroligt ovanligt i vårt samhälle. Otroligt ovanligt. Och chansen minskar ju äldre vi blir. Och det är inte så konstigt. Barn struntar ju i sånt där, förstås. Tvååringar jämför inte sina veckopengar, va? Det är helt ointressant. Men det hänger förstås också ihop med att beroende på var vi bor så hamnar ju barnen i klasser. Så det finns nog ett glapp där redan från början. Men det växer också ju äldre vi blir. Så det är ovanligt, väldigt ovanligt med djupa vänskaper över socioekonomiska gränser. Även i Sverige då, som är ju ett relativt jämställt land, relativt i alla fall. Så ser man, när man tittar på sådana här vänskapsnätverk, att de är ofta väldigt homogena. Ekonomiskt och även utbildningsmässigt och så. Okej, nu är det slut med sekulär forskning, men om vi tittar på de där, var tror ni, var skulle vi hamna för en sociolog? Var skulle kyrkan hamna? Är vi kanske ettan där, att vi är likadana ungefär? Det är därför vi har gemenskap. Ser ungefär likadana ut, tycker om samma grejer. Eller är det kanske tvåan, att vi gör samma grejer? Vi går till söndagen. Vi går på gudstjänst på söndagen och vi svär inte och vad det nu kan vara. Ja, var hamnar vi där? Kom med mig till Galaterbrevet 3:28 och det här kan vi läsa ihop för det här går fort. Vi läser det ihop. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi läser det en gång till. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Den kristna gemenskapen var och ska vara någonting helt annorlunda än det vi just läste om i forskningen. När det här skrevs, det går inte att förstå hur absurt det var in i den här kontexten. Den sociala statusen i det här samhället var enormt hierarkisk. Skillnaden mellan en slav och en fri var enorm. Slavar var något man ägde. Det var en egendom, en juridisk egendom. Det var knappt straffbart att döda en slav. Så att Paulus skriver, här i den kristna kyrkan, här är inte slav eller fri. Var helt enormt chockerande. Att slavar och fria beskrivs som syskon. Att slavar kunde bli ledare i församlingen. Man delade måltider tillsammans, vilket också bröt normer enormt mycket. Kvinnor fick vara med på samma villkor. Chockerande för dem. Så den kristna gemenskapen är tänkt att bryta ner de där murarna som vi har läst om i forskningen här. Här är tänkt att det finns människor från hela spektrat. Ekonomiskt, politiskt också hoppas jag. Och vi är gamla och vi är unga och allt däremellan. Vi är svarta och vi är vita och allt bit emellan. Tjocka och smala. Vi är olika. Ändå hör vi ihop. Ändå hör vi hjälplöst ihop. Hur går det där till? Hur skapar man en sån gemenskap nu när vi pratar om vision? Hur skapar vi en sån gemenskap? Vill ni veta? Det går inte. På riktigt. Det går inte. Det är ett under. Men Gud gör det. Första punkten efter en kvart. Det här vådar inte gott. Det är att det här är en gåva från Gud. Den kristna gemenskapen, den andliga vänskapen är en gåva från Gud. Att ta emot Jesus för oss inte bara närmare Gud utan också närmare våra kristna bröder och systrar. Och det föds en intimitet i de där relationerna som jag absolut inte ens tänker försöka förklara. Det måste man vara med om själv. Och den får vi av bara farten. Jag tänkte på många ställen i Nya Testamentet, till exempel i Efesierbrevet, så står det, så uppmanas vi att bevara den andliga enheten. Det står det jättemånga gånger. Har ni tänkt på det? Bevara den andliga enheten. Bevara, det gör man ju med något som redan finns, eller hur? Är ni med? Bevara den andliga enheten. Det står inte, se nu till att ni har andlig enhet. Skapa det där nu. Nej, bevara. Behåll det ni redan har fått. Jag skulle vilja säga att vi kan inte skapa en andlig enhet. Vi kan inte skapa en andlig gemenskap heller som är djup och på riktigt. Men vi upplever den ju, eller hur? Men att det är något som Gud gör i oss. Det är en gåva som vi får i frälsningen. När två människor älskar Jesus så händer det något fantastiskt. Man blir syskon och jag hoppas att ni också har fått uppleva det här. Det som händer. Och jag påminns om det när jag tittar ut på er nu. Att jag helt ärligt från djupet av mitt hjärta kan säga att jag älskar er. Det är rätt konstigt egentligen. För jag känner inte de flesta av er. Vi tycker säkert inte om samma grejer. Du kanske har nolla mer eller mindre på kontot. Vi kanske inte kommer åka på semester ihop. Men vi sitter ihop. Det är någonting som händer i frälsningen. Och det är ju för att den andliga gemenskapen bygger inte på oss. Utan den bygger på Jesus. Vi tittar inte på varandra och säger, åh, titta här vad vi älskar varandra, vad fint det är. Nej, vi älskar Jesus. Det är det som är hela poängen. Så vår gemenskap handlar, vår kollektiva gemenskap bygger på vår individuella gemenskap med Gud. Så om din vänskap med Gud är det viktigaste som finns i ditt liv, så kommer vi alla på köpet. Grattis, eller sorry kanske jag ska säga. Så andlig vänskap är någonting som skapas. Nej, den är inte något som skapas utan den ges. Däremot då, som vi läste här, bevara den. Var rädd om den. För vi kan också riva ner den. Och vi kan tappa bort den. Och vi kan förstöra den. Det är en gåva, men den kräver underhåll. Och det är därför vi pratar om det här, eller hur? Vi vill bli bättre på det här. Och ta hand om det här som Gud har gett oss. Okej, följ med mig till apostlärningarna här. Kapitel 20. Det här är, nu kommer ni säkert tänka, vad är det där för predikotext? Det är en dagbok det här. Men jag tycker den är underbar. Vi läser ifrån Apostlagärningarna 20, vers 36. Här är då Paulus i Miletos. Och han ska vidare. Och han har hållit ett tal nu innan här till de äldste. Där han har berättat för dem att vi kommer inte ses igen. Och så läser vi. Efter sitt tal föll Paulus ner på knä och bad tillsammans med de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten. När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos, nästa dag till Rodos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenikien och vi seglade vidare med det. Vi siktade Cypern, passerade söder om ön med kurs på Syrien och kom till Tyros där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade de Paulus för att fara vidare till Jerusalem. Men när dagarna i Tyros var till ända bröt vi upp för att fortsätta resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad och sen tog vi farväl av varann. Vi steg ombord medan de andra gick hem till sitt igen. Från Tyros kom vi till Ptolemais där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag, varefter vi fortsatte till Caesarea. Där gick vi hem till förkunnaren Filippos som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Vi hade varit där i flera dagar då en profet vid namn Agabos kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa: "Så säger den helige anden, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer." När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han: "Varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslat utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull." När han inte lärt sig övertalas lugnade vi oss och sa: "Må Herrens vilja ske." Jag tycker att det här är helt underbart att läsa. Det kanske verkar som en resedagbok det här bara, men jag tycker att vi ser massor saker om andlig gemenskap här, om andlig vänskap. Och vet ni det, att de här församlingarna som Paulus besökte här, de hade han inte planterat. Och vad vi vet, förmodligen hade han aldrig träffat de här människorna förut. Tänk på det och titta hur de beter sig mot varandra. De kramas och gråter och ber och lägger sig i hans uppdrag. Han känner inte de här människorna, vad vi vet. Och ändå tycker de att de har mandat att lägga sig i. De försöker övertala honom: "Gå inte till Jerusalem." Och Paulus säger, vad säger han inte? Han säger inte: "Sluta, jag känner inte er." Nej. De får lägga sig i. Och i vers 4, jag fetstilade den om vi kan gå tillbaks. Då läser vi det här. Oh. På andens ingivelse varnade de. Nu ska vi se. På andens ingivelse varnade de Paulus för att fara vidare till Jerusalem. Men om vi backar till lite tidigare i kapitlet, i vers 22, så förstår vi att det är anden som har sagt åt Paulus att åka. Hänger ni med nu? På andens ingivelse varnar de Paulus: "Åk inte." Men tidigare i kapitlet så har anden sagt åt Paulus. Nu blir man lite nervös om man är pingstvän, eller hur? Vad är det här? Hur ska han ha det, anden? Är det det ena eller andra? Men de är på honom, de här som han förmodligen aldrig har träffat förut ens. Men i slutet så säger de, ja, de lugnade sig: "Låt Guds vilja ske." Men de säger inte: "Så säger Herren, du går emot den heliga ande." Och Paulus säger inte: "Anden har talat till mig, den stora aposteln. Varför har vi ens den här diskussionen?" Nej, märker ni vad det är som händer? De diskuterar liksom. De slipas mot varann. Och jag tycker att det här utmanar synen på andens ledning av våra liv på ett helt underbart sätt. Att det är inte alltid så svartvitt. Och om den är det så utlämnar vi något viktigt. Nämligen den här processen som vi läser om tillsammans. Va? Att tillsammans med syskonen. Järn som släpar järn. Vi och den heliga ande har beslutat allt det där. Den där processen av syskonen tillsammans liksom, Så jag tänker att andlig vänskap, djup vänskap på riktigt, det är en vänskap som kan lägga sig i. Är ni med? Och koinonia, det ordet som översätts med gemenskap i Nya Testamentet, det betyder att dela. Och vad är det de delar här? De delar processen, eller hur? De delar på beslutet. Det tänker jag är andlig gemenskap på riktigt. Och hur, okej, 25 år från nu, hur ska vi få en sån gemenskap? Hur ska det gå till? Hur går det till här på söndag förmiddag? Det gör det inte. Och nu börjar han igen, vet jag att en del av er tänker som har hört mig predika förut. Det går inte på söndag förmiddag. Den där leken vi gjorde i början. Jag lovar er att ingen i hela världen slår igen boken efter uppenbarelseboken och tänker söndag förmiddag. En och en halv timme, det är där det händer. Sen kan vi checka av det där med gemenskap. Helt omöjligt. Den här gemenskapen, gudstjänstgemenskapen, är fantastisk förstås. Är livsviktig för den som är kristen. Som vi läste från vår framtidsvision. Den samlar och ger kraft. Men en församling i våran storlek, hur kan vi få de här nära, förtroliga, djupa, regelbundna relationerna där folk har faktiskt möjlighet att blanda sig i? Jo, det är ju förstås mindre grupper. Enda sättet. Och som vi läste också från framtidsvisionen, hemgruppen spelar en central roll i församlingslivet. Som en viktig plats för bön och gemenskap. Mindre grupper är i min värld svaret på alla problem vi kan få. Jag vet att jag är nördig, så skit i det ni vill och behåll det ni vill. Men i min värld är det lösningen på alla problem. Det är också starten på väldigt många problem. Men det är en annan sak också. Mindre grupper är den absolut bästa platsen för lärjungaträning, för själavård, för omsorg. Där tar vi ansvar. Alla kan ta ansvar. Där tränas vi ledarskap för varann. Där ber vi, där ber alla. Där läser vi ordet och vrider och vänder på det tillsammans. Där kan vi växa i andens gåvor. Där märks det om du inte är där. Och jag tänker så här, att om det är möjligt att gå till en kyrka i flera år utan att du har suttit ner och bett med någon, utan att du har bekänt dina synder för någon, utan att du har behövt be någon om förlåtelse, eller om du inte har gett någon förlåtelse, om det är möjligt att gå flera år i en kyrka utan att någon vet hur du mår, Då är det där gemenskap något som står på ett papper någonstans. Och inget mer. Och det behöver inte vara en hemgrupp, även om det då är min käpphäst. Men det kan vara ett råd, det kan vara en värdgrupp, det kan vara en arbetsgrupp, alfa och så vidare. Men det kan inte vara mer än 10-12 pers. Om det här ska kunna gå. Och jag har inte tid, säger en del av oss kanske. Ja, vem har det egentligen idag? Och då är vi på det där i början igen med tid, energi och pengar. Det är ett val vi får göra. Vad är det som är viktigt för mig i mitt liv? Jag predikade om det här 2015. Det minns ni väl allihopa, va? Jag gick faktiskt tillbaka och läste det. Det är 11 år sedan. Då hade vi som mål för 2016 att 60% av den gudstjänstfirande församlingen skulle finnas i en hemgrupp eller en mindre grupp. Då hade vi det för 11 år sedan. Att 60% av den gudstjänstfirande församlingen skulle finnas i en mindre grupp. Och då, det var roligt att läsa det här. Då bad vi och då längtade vi efter att nya människor ska komma hit. Det som vi ju ser nu, eller hur? På ett fantastiskt sätt. Och jag säger nu, precis som jag sa då, att för dem är det här ännu viktigare. För er är det här ännu viktigare om du är en av dem som har kommit på sistone. För alla har inte det där kontaktnätverket som många av oss andra har. Man har inte nära kristna vänner. Och det funkar inte med någon som är ny i tron att ja, tja, välkommen tillbaks nästa söndag. Ja, men jag funderar på det här och hur ska jag göra med det här? Och, ja, nej, du vet, du kan hugga Andreas här 5 minuter efter nästa gudstjänst. Välkommen om 7 dagar. Det går inte. Det är inte Andreas jobb. Det är vårt jobb. Och det är också så att vi ger oss inte till den här gemenskapen bara för vår egen skull. Vi ger oss till gemenskapen för andras skull också. Så, summering. Vad har vi påmint oss om idag? Vad är det vi vill ska prägla oss? Jo, vi vill se en gudstjänstgemenskap som samlar och ger kraft. Vi vill att verksamheterna ska genomsyras av goda relationer. Och vi vill att hemgruppen spelar en central roll i församlingslivet. Och att gemenskapen är någonting helt centralt i den kristna tron. Och det är en gåva som vi får i frälsningen. Men det är också vårt ansvar och vårt nöje, eller hur? Att vårda det här. Att bevara den. Och den här gemenskapen som släpper in andra på riktigt, som vågar bli sårbar. Att den är viktig. Vi ber.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigne dig.